Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Är ni så välkomna till avsnitt 389.
Jajamensan.
Och jag får väl säga till dig då också, Magnus, du är välkommen hem till kyliga Norden.
Tack, det var ett underbart välkomnande, måste jag säga.
Trevligt att ha dig hemma igen. Ja. Vi får väl utvärdera hur det här också går då, när vi nu är tillsammans.
Jag tänker gå ut hårt.
Jaha.
Är du nöjd med den du är?
Ja.
Är du nöjd med där du är?
Du menar... I den här lägenheten?
Ja,
eller?
Faktiskt. I den här lägenheten? Ja, på den här platsen. Mm. Ja. Är du nöjd med dem du är med?
Du menar dig?
Ja, andra människor som har omkring dig.
Ja, det är jag.
Bra, men då trivs du med livet. Ja, kan jag säga.
Vad skulle du säga då? Du är inte riktigt nöjd där du är.
Jo, jag är faktiskt. Jag skulle absolut svara ja på alla de här frågorna också. Mm. Men jag vet att, jag tycker många människor... kan inte svara ja på de här frågorna, för att de har någon slags, bara jag nådde dit, bara jag kunde vara där, bara jag kunde vara med dem, eller att man har missnöje med liksom, det här umgänget är tråkigt, eller mitt äktenskap är tråkigt, eller vad det nu är liksom. Men de här frågorna är viktiga.
Ja, det är egentligen väldigt liksom, basic.
Ja,
men nu gav jag ju inte så mycket eftertanke åt dem. Men jag är nöjd med dem jag har omkring mig, men jag skulle kanske också gärna vilja ha några fler omkring mig.
Ja, då sätter du fart på det, ser du.
Ja,
vill du ha nya som du inte känner ännu?
Nej, men som jag känner, som jag skulle vilja ha nära mig mer.
Ja, just det. Ja, men sånt är ju viktigt att tänka på, för då får man väl göra någonting åt det kanske. Och försöka och hitta tid för det och söka kontakt med dem. Det är väldigt enkelt, det är väldigt basic, men det är bra frågor att bära med sig på något sätt hela tiden, tycker jag.
Ja, men den svåraste är väl egentligen... Eller den mest komplexa. Var den första så här om man är nöjd med sig själv?
Ja, exakt.
Ja. Alltså, det är ju... Om jag skulle ha svarat nej på den då, vad skulle du ha gett mig för råd då?
Nej, men då hade jag gett dig rådet att på vilket sätt, varför och hur kan du förändra dig själv om du verkligen behöver det, om du tycker att du vill det. Kan du göra det själv? Behöver du hjälp?
Men om jag skulle ha sagt att jag vill vara lyckligare...
Ja, men då får man väl också fråga sig, alltså ja visst, då kan man ju säga vad är lycka och så vidare, och sen så se vad är det du är missnöjd med, vad är det som gör att du inte är lycklig, vad är det du skulle vilja ha för att bli lycklig?
De här frågorna är liksom startskottet på ett gräv egentligen, ett gräv inåt.
Absolut, visst är det. Och jag tror att man kan ju liksom så här, det är klart att man inte är nöjd med allting, det är klart att man alltid vill ha en utveckling av någonting. Ja. Man kan ju vara nöjd med att säga, jag skulle vilja ha fler vänner, jag skulle vilja ha fler kontakter. Liksom. Och då får man väl tänka på om man hinner det, om man kan det, om det liksom ryms inom det livet man har också. Ja.
Ja, du, jag ramlade under din frånvaro in i Netflix, finns på Netflix, Love is Blind.
Ja.
Alltså det dating. Egentligen ett ganska fånigt format, men det är så jäkla intressant. Så det där, jag trillade in och trillade inte ur, om jag säger så.
Ja. Berätta, hur funkar det?
Först så de träffar varandra, de dejtar olika människor, men de får aldrig se varandra. Men väldigt stark kontakt uppstår, trots att de inte har sett varandra.
Men de hör varandra?
Ja, de sitter och pratar. Ja. De pratar två och två. Ja. Och sen så pratar de med andra och sen så väljer man någon då. Sen ska de då ut och leva med varandra. Ja. Först när de får se varandra så är det väldigt spännande. Men sen så ska de ju leva med varandra. Och då börjar det och liksom testa och göra saker tillsammans. Och, så. Ja. Och då börjar det påminna lite grann om Gifta vid första ögonkastet, tycker jag.
Ja, okay. Ja.
Där man, det liksom, det blottlägger väldigt mycket vad som kan vara skevt i ett förhållande. Det är, jag tycker att det är väldigt spännande. Några saker som jag har ställt mig, alltså hittills, det väcker mycket frågor, men två saker som jag skulle vilja, det som jag märker och ser, tjejer är jävligt krångliga. Och vi är det, jag förstår män som tycker att vi är krångliga.
Ja.
Vad vill vi egentligen?
Ja. Ja.
Men hur som helst, det här är ingen spoiler, men en fråga som jag, som liksom ställer till det lite grann, hur skulle du definiera? För det finns då personer som är väldigt, väldigt, väldigt liksom snälla mot sin partner och så vidare. Hur skulle du definiera skillnaden mellan att vara snäll och vara till lags?
Ja, men att vara till lags, att vara, eller, ja, men att vara till lags, då tycker jag, då gör man någonting som en annan person vill, fast man själv inte riktigt vill det.
Att vara, men de vill ju vara till lags.
Jo, fast de handlingarna man gör, alltså att vara till lags, visst, absolut. Men att om man ser något negativt i det, så är det att man går emot sin egen vilja. Liksom, att man bara tillfredsställer en annan person och kanske många gånger gör det till, liksom, genom att förinta sig själv lite grann. Eller sin egen vilja och sina egna önskningar. Mm. Och aldrig ställa några krav eller säga så här. Att vara snäll, det är att göra goda ting för att man själv vill det. För att man själv tycker att det är bra. Det kan ju vara en uppoffring ibland också. Men liksom att man gör det för att man, det utgår ifrån en själv. Mm. Inte att kolla av
för,
så här,
för det
du?
Där verkar ju, alltså någonting som kvinnor, det sätter fingret på det, åtminstone i den här scenen. Alltså, kvinnor tycks ha väldigt, väldigt svårt för när män är till lags.
Ja.
Och jag vet inte, alltså man vill ju ha en jämställd man. Och männen vet det. Ja. Och så försöker de vara det. Fast jag tycker liksom att skillnaden mellan snäll och till lags är vad det börjar i. Att vara till lags, då börjar det, tycker jag, lite grann i en, i en oro att inte duga annars,
ja,
på,
ja,
något
visst,
vis. Medan snäll är ju en aktiv handling.
Ja, ja, absolut.
Som är liksom, ja, som är av godhet, ja, inte av ängslan.
Nej, precis.
Och det är väl ängslan som man kanske slår ner på, ja, då, fastän det blir att, ja, men oj, nu gör han det här igen för mig fast jag inte har bett om. Men ja, det man egentligen retar på, det är inte att man fick frukost, utan det är för att man ser. Han gör det här för att han är väldigt osäker och,
ja,
visar inte sin osäkerhet.
Precis, exakt. Och han gör det inte för att han själv vill och för att han tycker att det är okej, utan för att bara tillfredsställa dig. Liksom,
ja,
det kan,
han kanske inte ens vet det själv.
Nej,
varför,
absolut,
vad,
nej,
som är drivkraften. Mm.
Nu måste du förklara, på vilket sätt har du kommit fram till att säga det? Krångliga.
Nej, jag ser det i denna serie.
Jo, men säg hur, jag tycker det är okay, intressant.
Ja, men alltså, nej, jag kan nästan inte gå in dit för alla kommer att bli arg på mig.
Ja, det
nej, men det
vi
är
höra,
ändå så på något vis att de har valt varandra. Sen när de kommer ut så är det nästan alltid hon som inte vill ha honom.
Mm.
Det är viktigare för en tjej, verkar det som. Jag säger inte så att det är inte så i alla de här fallen, men det är viktigare för en tjej att det blir in i helvete rätt. Medan för killarna, fine liksom.
Ja, men så är det nog. Att tjejer ställer högre krav,
ja,
eller är mer noggranna med vem de ska ha ett förhållande med.
Det för oss vidare till
min
andra spaning i det här som okay, talar lite emot det då.
Ja.
I ett av paren som blir... Alltså för killarna, de omfamnar ju de här kvinnorna och tycker de är helt underbara. Tjejerna är lite mer motsträviga. I ett av paren så hon är jättesugen på killen. Han har problem för han tänder inte på henne.
Mm.
Och det blir en sån ögonöppnare för det är så ovanligt att man hör. Man ser liksom inte det och han får berätta det. Jag har lite svårt med attraktionen så de blir liksom inte intima på ett tag och så vidare. Och det är så ovanligt uttryckt,
ja,
på, ja, något sätt. Så att till och med jag då tänker, men vad är det liksom?
Mm.
Ungefär som att man väntar sig att en kille ska alltid vilja det där då.
Mm,
kan,
ja,
du ge en kommentar till detta?
Ja, men jag, det där vet jag inte om det är... är en... Ja, det är säkert personligt, men jag tror att det är lite missuppfattning att killar går igång på vad som helst. Jag tror att just attraktionen, man kan gilla en person och man kan tycka att det här var ju bra, men det saknas attraktion och den är svår.
Även om liksom, hon går halvnaken i rummet.
Absolut,
liksom.
Ja, kanske ännu mer då. Nej, men absolut, det är inte... Man kanske kan komma över det för att man vill ligga. Liksom.
Och då är vi lika då egentligen. Eller nej, du menar så att man kan tränga sig förbi för att killar, för att han vill...
Ja, man blundar och tänker på något annat. Men alltså, den attraktionen tycker jag i alla fall är jätteviktig också. Och det jag tycker jag har liksom varit med om att den där verkar trevlig eller snygg. Och sen så tappar man... attraktionen efter ett tag.
Jag har nog dragits då med fördomen att det skulle vara ett mindre problem för killar.
Nej, det tror jag absolut inte. Det är klart att det är ett problem om man inte är attraherad av den man är tillsammans med.
Ja, jag blottar mina fördomar ett steg till då och säger att jag trodde att vinsten med att ha sex vägde så tungt så att man kunde bortse ifrån saker.
Nej, skulle jag inte säga att det är så. Sen är det väl också, man ska ju skilja på att ha ett förhållande och att ha sex, tycker jag, i det här fallet. För att jag tror att så här, ragga upp någon och ligga, ja, där kanske det inte är lika viktigt. Men att när du sen ska ha ett förhållande och liksom leva ihop och fortsätta, då är det ju...
Jo, men det här är alldeles i början av förhållandet. Det är ju...
Ja, fast det är ändå, du gör ju inte det här för att du ska få hoppa i säng med någon. Utan Nej. Du gör ju det för att det är tänkt att du ska liksom ha ett förhållande. Och då är ju det minst lika viktigt för killar, skulle jag säga.
Ja, kommer du att se det där programmet?
Ja, det är absolut. Mm. Tror jag.
Här kommer ett lyssnarbrev om någon slags hjärtlöshet, kan jag tycka. Tack för en jättebra podd. Jag skulle så gärna höra er resonera om detta som är min vardag. Jag skilde mig från min man för 2 år sedan efter ett äktenskap på 23 år. Vi gifte oss när vi var 23 och har 3 fina barn tillsammans. Vi bor nu nära varann, jag i en lägenhet och min exman bor kvar i huset vi delat. Mina föräldrar och syskon med familjer bor i samma by och vi har tidigare umgåtts mycket i denna stor familjskonstellation. Min exman har sina egna föräldrar och syskon många mil bort. Det var jag som initierade skilsmässan och drev igenom den. Vi kämpade i många år. Det huvudsakliga problemet var att jag inte lyckades känna mer än vänskapskänslor för min man. Och det var en slitning mellan min brist på känslor och hans vilja att bli älskad. Skilsmässa fanns inte som alternativ. Och vi gick så långt att vi benämnde vårt förhållande som ett offer för oss båda. Jag offrade att få älska, alltså att vara utan kärlek. Mm. Och min man offrade att få känna sig älskad. Ett galet resonemang kan jag se nu i efterhand, men där och då såg vi inget annat alternativ. Får jag bara stanna där? Jag tycker att det i sig är så... Ja, jag kan verkligen förstå det. Jag tycker att jag kanske också gjorde något liknande när jag stannade. Att man offrar liksom... Man offrar...
För vems skull?
För något greater på något sätt. Ja. Kanske för att behålla en familj. Kanske för att... Ja, för barnens skull. Ja. Eller, jag vet inte vad det är i det här läget. Men, ja. Ja, och så rullade åren på. Tills jag träffade en man som jag blev förälskad i. Efter mycket gråt och tandagnissel skildes vi då. I min exmans ögon är mannen i fråga orsaken till vår skilsmässa och han är oerhört besviken på mig och hatisk mot min numera älskade särbo. Detta i sig skulle jag nog kunna hantera. Men det som gör situationen övermäktig är att min familj, det vill säga föräldrar och till viss del syskon, har tagit min exmans parti och uteslutit mig ur familjegemenskapen. Min exman umgås flitigt med min familj, åker på semestrar, träffas på middagar och hittar på olika aktiviteter ihop. De hörs ofta och hjälper varandra på olika sätt. Jag glider längre och längre ifrån mitt gamla familjesammanhang. Jag är inte välkommen på samma premisser som innan. Och framförallt är jag inte välkommen i sällskap med min nya kärlek. Jag kan inte ens nämna hans namn för mina föräldrar eller syskon. De få gånger jag träffar min familj, såsom på barnens kalas eller liknande, håller jag mig i bakgrunden och alla undviker att prata med mig om mer än väder och vind. Känslan av att de som stått mig nära inte vill kännas vid hela mig är dränerande och känner mig som en skurk som har raserat en hel släkt. För mina barns skull kan och vill jag inte helt ta avstånd från familjen och jag behöver bo kvar i samma by tills barnen gått ut skolan. Men det gör så ont. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Utfryst och uppgiven.
Ja, Alltså, man blir ju förbannad på den här släkten, på den här familjen som inte har liksom förmågan att tänka längre än så, tycker jag. Det är
så otroligt hjärtlöst.
Ja, nej, men det är också lite korkat, lite liksom, vad ska jag säga, ointelligent på ett sätt också.
Det är gammeldags.
Ja, det är gammeldags och det är sorgligt på så många sätt. Den här ilskan skulle man ju vilja förmedla lite grann och säga att det kan man liksom surfa på den ett tag, så kanske man kan skita i de där idioterna också. Men jag förstår
nej,
det. Nej, jag
på
vet.
Nej, sätt skulle de kunna
nej men jag vet att det inte går, men det gör en upprörd om man ser det utifrån. Jag tycker ju att den frågan får man inte sluta lyfta. Hur tänker ni? Varför gör ni på det här sättet? Kan ni lyssna på mig? Kan ni förstå liksom helheten av det här istället? Att det inte handlade om en ny man. Det handlade inte om mina val, utan det handlade om vad som har varit innan. Mm. Och vi två, jag och min exman, var överens om att det här var ett förhållande som inte riktigt fungerade. Vi offrade saker för att bara fortsätta vara tillsammans och kanske för barnens skull. Men ingen av oss var lycklig i det. Det måste ni också kunna se.
Ja, det är så mycket som är tokigt här, måste jag säga. Jag tycker ju hennes familj är helt hjärtlösa. Och sen så säger hon också att hon känner sig som en skurk som har raserat en hel släkt. Ja. Nej, det har
Nej,
hon inte.
Nej, absolut inte.
Hon har inte det, utan det är de som raserar släkten. Det här hade mycket väl kunnat liksom... Alltså, i ett annat scenario så hade ju alla kunnat umgås, eftersom han kan umgås med familjen och alla de här människorna lever, så att säga. Ja. Det är också så dumt att liksom hitta den nya partnern som en skurk. Men jag tycker så här, jag vet inte, för mig låter det, jag vet inte om det finns religion med i det här. Det låter så strikt och så dumt och så fördömande. Ja. Och paradoxalt nog så är det kanske i religion man ibland hittar det. Annars liksom att det här oförlåtande för att man har begått en synd eller någonting. Oavsett om det är så eller inte, så tänker jag att det är väldigt hemskt. Men hon behöver sluta tänka att hon har gjort något fel. Och hon kanske, finns det någon människa där som det går att prata med? Finns det någon hon kan liksom anförtro sig åt?
Kan man dyrka upp det genom någon?
Ja, precis. Ja, öppna upp någonstans. Jag vet inte. Det har gått lite tid, liksom, två år. Ja. Men jag tänker också att hon kan inte gå med det här ensam på något sätt. Hon behöver ju verkligen, vad ska man säga...
Ja, hon behöver någon som stöttar henne. Och någon
någon som stöttar henne och kanske liksom någon slags daglig input av sunt förnuft.
Ja.
För det här är ju mobbning.
Mobbar henne. Ja,
och jag vet inte hur de ser det. Men om hon kan lyfta det, att de mobbar ju henne. Ja. Vad är det för människor som gör på det sättet?
Alltså, mekanismen är väl att man ganska tidigt väljer sida. Att man förskjuter någon. Man tycker att någon har varit dum. Ja. Och så vill man straffa den eller liksom markera att du har gjort fel i det här. Och om då den här ex-mannen fortsätter att elda på det här, så kanske man också har svårt att ta sig ur det. Plus att det blir en gruppgrej också. Nu har vi i familjen valt att det är på det här sättet. Det här är vår historia. Det här, så här har vi bestämt att det har sett ut.
Ja.
Och det, jag tror att det är ganska... Alltså att man, oavsett om det gäller det här eller om det gäller att liksom, vi bestämmer att den här familjemedlemmen är en skurk, eller vi bestämmer att den här familjemedlemmen är snål eller gör på det ena eller så. Det är liksom, man fastnar i sånt väldigt lätt.
Ja.
Och jag tycker liksom, om jag skulle sätta mig och prata med familjen, så skulle man vilja säga så här: det finns ju ingen som helst vinst med det här. Ingen vinner ju på det här. Alla förlorar på det. Därför att ni hade kunnat säga: det var ju jävligt sorgligt att det blev på det här sättet. Ni kan möjligtvis tycka att hon var dum som valde att bli med en annan man innan alltihop var upplöst. Det kan ni få tycka och så här. Men nu är ju det förbi. Nu måste ni fortsätta leva och vara en familj och en släkt där alla ska ha en plats.
Alltså, tänk om det kunde vara så här då. Tänk om hon kunde få med sig sina föräldrar till exempel i ett samtal. Att hon säger att... Det finns ju, om det skulle vara kyrkligt, jag bara har fastnat vid det, oavsett om det är det eller inte, så har ju till exempel kyrkan möjlighet att, de vill ju liksom medla och att man ska komma vidare i sånt som är svårt i en familj. Tänk om hon kunde få med sig sina föräldrar i någonting sånt, i former som inte känns hotfulla för dem, för de vill naturligtvis behålla sin åsikt här. Att hon kunde på något vis antingen krusidulla sig och liksom säga jag är ledsen för vad jag har orsakat, för hon, det behöver inte betyda att hon tycker att hon har gjort fel. Nej. Utan att hon är ledsen för att det har blivit som det har blivit, och att hon skulle vilja nysta i det liksom.
Men jag tänker också på det du sa, att man skulle hitta någon, för att det är ju möjligt att man kan lyfta en ur den här gruppen av samtyckta personer.
Om det går.
Där man åtminstone får en möjlighet att förklara sig lite grann. Liksom. Ja. Hitta någon liten kil man kan komma in genom. Ja. Jag vet inte.
Men jag tänker i alla fall att om hon börjar känna sig helt... För sånt här kan man ju bli väldigt knäckt av på något vis. Att inte få tillhöra. Jag tycker det är så otroligt fult gjort av dem. Ja. Men om det kvarstår så här, att hon behöver verkligen ha någon liksom att tala med för egen del. Om hon inte får med sig någon, så måste hon ha någon att liksom hantera den här situationen. För det är så lätt hänt att de känner att de är starka, jag är svag, de är bra, jag är dålig. Ja. Medan det i själva verket inte är så. Det är inget brott att sluta älska någon. Det är inget brott att ha en ny partner. Det är inget brott att liksom...
Det är inget brott att bli förälskad i någon annan, även om man är gift. Det är inget brott. Man kan ju
då skulle vi sitta i fängelse allihop, kan jag säga. Man blir förbaskad. Jag hoppas verkligen att det här liksom kan lösas upp på något sätt.
Ja, verkligen. Jag vet inte om det är en hjälp, men jag tycker också att det finns en, och det kanske inte riktigt hör hemma här, men någonstans så finns det liksom också en bild av att man måste älska sin familj, älska sina föräldrar och bröder och systrar. Mm. Och den där tycker jag också är en gammal, liksom, ett tabu eller en norm som man borde bryta. För det är inte alls säkert att man gör det. Man kan ha helt olika uppfattningar. Behöver inte hata, man behöver inte förskjuta. Men man behöver heller inte umgås och gilla de här personerna.
Nej.
Man måste inte det. Mm. Och kan man liksom tänka att nej, men den där, det är ju jättetråkigt. För de känner jag väldigt väl. Jag har hängt väldigt mycket med dem. Men tyvärr, alltså, de passar inte mitt liv och mitt sätt att vara.
Det svåra här är att hon känner att hon är låst i den
vin. Jag fattar, absolut. Jag vet.
Otroligt knepigt.
Jag bara tänker att det finns åtminstone en liten lättnad i det där.
Liksom, verkligen, att man mentalt känner det. Att jag måste inte älska dem. Jag måste inte vara vän eller bli.
Nej.
Jag önskar allt lycka till.
Verkligen.
Mm. Jag lyssnade på senaste avsnittet, tror jag var, av Hjärnan på Louise Epstein.
Ja.
Och då fick lyssnare där ställa frågor till Anders Hansen.
Ja.
Han som har skrivit böcker om ADHD och hjärnan och så vidare.
SVT-program också.
Ja, just det. Mm. Han är ju så rolig, för han skiter ju i allt annat. Han pratar ju bara ur ett evolutionärt perspektiv. Eller det är alltid hans förklaringar. Och det gillar ju jag, eftersom jag också tror så. Och då pratades det i det här avsnittet om känslor.
Ja.
Och liksom, någon var en känslomänniska och led av liksom, jag är olycklig eller varför känner jag så här? Och svaret på det blir för honom då alltid: för att hjärnan med hjälp av känslor vill putta oss så att vi agerar åt ett håll som får oss att överleva.
Ja.
Alltså, och jag får ångest av det här jobbet. Då vill liksom vår hjärna, den överdriver hjärna. För att då tror hjärnan att vi är i en farlig situation om vi vantrivs. Mm. Så då vill den putta oss därifrån, eller vad det nu är. Ja. Liksom. Hjärnan skiter alltså i om vi är lyckliga eller inte. Det har noll betydelse.
Den
vill bara att vi ska överleva. Och på riktigt. Och han sa till och med så här. Han menar att vi är gjorda för att må dåligt. Vi ska vara oroliga. Ja. Det var någon som skrev ett brev och frågade så här: varför känner jag mig värdelös på att skriva fast jag vet att jag är duktig? Till och med det fick ett svar åt det hållet.
Säg vad det var.
Ja, hur var det? Jo, för att om man Jag kommer inte ihåg exakt, men det landade liksom i att det kunde finnas ett värde i att känna sig värdelös. För då kommer jag gå in i den här flocken med ödmjukhet, så att de inte stöter ut mig. Alltså det var också en skyddsmekanism.
Ja.
Men det här, det landar ju i på sätt och vis då att alla våra känslor liksom har ett sånt ursprung.
Ja.
Men det rimmar ju väldigt dåligt med hur vi lever nu.
Ja, exakt. Precis.
Så att det som vi då kan göra, det är att åtminstone veta det här. Och försöka se på våra känslor och veta och tänka så här. Jag har själv någon sån läxa jag ska göra. Och tänka att okej. Okay, nu är det bara hjärnan som, nu är det hjärnan som håller på med dig här, som skickar oro in i din kropp för att. Och när jag vet det, att hjärnan gillar oro för att den tror att då överlever jag bättre. Då kan jag åtminstone se på det lite utifrån.
Absolut.
Igen. Och tänka att okej, det här behöver inte betyda att det är farligt. Det behöver inte betyda att jag ska agera på något vis. Utan det betyder att hjärnan gör sitt jobb och försöker liksom bara larma. Men jag vet att den bara larmar, för den gillar det.
Ja, men absolut. Jag är ju inte riktigt på det sättet.
Nej,
jag
tycker, så här, du kommer dit.
Nej, men jag fattar grejen nu. Jag tycker att det är en annan sak som är klok med det. Att uttrycka det på det sättet, beskriva det, det är säkert sant. Liksom.
Ja.
Men det som är klokt med det också är att om man har det, om man tänker på det, om man tänker på det sättet att det här jag känner nu, det är inte skadligt och farligt, utan det är bra. För att många känner oro och så genererar det en slags skräck för att jag mår dåligt.
Ja.
Du kan inte förklara, bla bla bla. Nej, det är klart du inte kan, för det är det du behöver tänka på. Men om du i grunden tänker att de här obehagskänslan, den här ångesten, den är egentligen en hjälp för dig. Det är någonting
funktion.
Bra, exakt. Den har en funktion och en positiv funktion. Den kan hjälpa dig åt rätt håll. Då blir du i alla fall inte rädd för det. Liksom.
Nej, precis. Men grejen är ju att den kan kanske inte hjälpa en åt rätt håll nu. Eftersom det är inte så att jag ska springa ifrån min arbetsplats som jag skulle ha sprungit ifrån ett lejon. Jag kan liksom inte göra det. Så att man måste nolla den på annat sätt. Men då är det också det är ju där också samtal och terapi är väldigt bra.
Ja.
Att förstå hur fasiken, vad säger det här mig egentligen?
Ja.
För när man fattar det så blir det ju ändå en annan känsla.
Ja.
Det är så jäkla märkligt, men vi är ju så mycket biologiska varelser så det liknar ingenting.
Ja, och så har vi trasslat till det för oss ganska rejält. Liksom, för att
de
lejonen är ju inte farliga längre och det är inte så att vi behöver plocka.
Ja, det kan de nog
vara. Jo, det kan de absolut vara, men det är andra saker som istället för att träda en lejon som vi inte kan fatta varför vi är rädda för. Liksom.
Nej, precis.
Ja, absolut. Bra, du ska tänka på det.
Så lyssna på det om ni vill. I hjärnan på Louise Epstein från den 21 januari var det. Det är mycket intressant tycker jag.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag tänker också på när du och jag började träffas så hade vi lite olika syn på hur ofta man skulle ses i början av ett förhållande. Och jag tror att där finns ju ett ganska brett spann mellan liksom att ses dagligen eller ses en gång i månaden. Det finns ganska brett spann där. Tror du att det handlar om att handlar det alltid om att hitta en matchning där man säger, men vi är nöjda med hur ofta vi ses i början av den här relationen.
Jag tror inte att matchningen måste finnas där från början. Nej. Det gjorde den ju inte riktigt för oss.
Nej.
Men att man kanske kan hitta den faktiskt.
För jag tänker på det, jag har liksom pratat med folk som har lite olika syn på det där också. Och jag menar, det är folk som har sagt till oss också, va? Träffas ni bara varannan helg?
Ja,
när ni
men
har
precis.
Bara,
ja.
Och jag någonstans får en känsla av att man, när man börjar ett förhållande så har man en slags... liksom, man utmanar varandra eller blir en slags kapprustning att man så här, okej, hur mycket tid är du beredd att offra på mig? Det är ett mått på hur mycket du tycker om mig.
Ja, lite så, Så blir det ju. Kanske också, jag har inte tänkt på det förut, men låt säga att tid tillsammans är ens kärleksspråk. Det är mitt kärleksspråk. Liksom, att om du inte vill ha tid tillsammans med mig men kommer med tulpaner en gång i månaden. Mm. Alltså det gills ju inte.
Det funkar inte.
Nej, jag vet. Nej. Så att det är klart att det kanske blir ett konkret mått för en del.
Ja, för en del, ja.
Ja, men det uttrycker ju också... Alltså det som är smått chockerande, du och jag då har varit ifrån varandra och vi saknar varandra på en skala 1-10 så har vi saknat varandra 3. Det har väckt viss oro i lagren.
Inte minst med dina barn.
Men hade det varit i början så hade ju det varit helt annorlunda. Och om man inte liksom, det är ju det här som många har sådana problem med, vi har ett sånt lyssnarbrev också, att till exempel om man har barn...
Ja.
Man kanske vill ses men inte kan och så vidare. Vad säger då det om förhållandet? Man liksom, hur mycket prioriterar vi varandra?
Men om man har barn på varsitt håll. Liksom. Ja, absolut, jag visste då. Ja. Nej, men jag tänker också på att det, man gör ju den här pressen på varandra på något sätt. Man utmanar och så här. Och så driver man fram det på ett sätt som gör att det blir för mycket också. Man får liksom så mycket, man får mer än vad man behöver för att man på något sätt pressat fram det.
Ja.
Och jag vet inte, jag tror att många, det där är en fälla för många liksom, att man just så här, tvingar fram ett umgänge.
Det är som att tvinga fram, älskar du mig?
Ja, men det är som att om jag säger så, nej, men jag kan inte träffas på tisdag, då betyder det att jag vill inte vara med dig längre, eller jag just älskar det. Inte dig längre.
Och den där är liksom, bortvald.
Ja, det är det, och jag vet inte hur man ska komma till rätta med det faktiskt.
Nej, precis. Men nej, och alltid, det finns ju ingen garanti för att kärlekshistorien blir bättre om man ses väldigt ofta.
Nej, absolut.
Utan det är
inte.
Bara tiden som ändå kommer att utvisa det. Ska jag ta ett lyssnarbrev i denna anda?
Ja, hemskt gärna.
Ja. Då är det en kvinna som skriver så här: hej och tack för en bra podd som jag har lyssnat på i flera år nu. Kan inte ni dela lite tankar och erfarenheter kring att ha en ny relation efter separation? Jag har 2 barn, 8 och 11 år, och har varit separerad från deras pappa snart 5 år. De bor hos mig varannan vecka. Mina funderingar är, hur håller man liv i en relation när man inte ses alls under barnveckorna? Blir det mer som ett KK-förhållande då? Om ni förstår vad jag menar. Det gör jag faktiskt inte. Menas det knullkompis?
Ja.
Ja. Jag tror inte jag vill involvera någon ny person i barnens liv. Eller blir det så automatiskt om man är ihop ett tag? Jag har liksom inte tid eller prio under barnveckor att höras varje dag. Då är jag med barnen hela tiden när jag inte jobbar. Hur gjorde ni när era barn var yngre?
Ja, intressant. Det där är ju... Jag tycker det är liksom... Det är på något sätt som att det finns en definition av ett förhållande som måste se ut på ett speciellt sätt. Lite grann där att då måste man träffas och då måste man umgås. Som man gärna får försöka ifrågasätta och borsta bort lite grann. Måste det se ut så kan ett förhållande se ut på ett annat sätt än just så där. Det tycker jag den här brevskriverskan kan fråga sig lite grann. Sen fråga hur vi gjorde. Ja, men vi hade ju, om de hade tagit betalt per sms så hade telefonbolagen tjänat jättemycket pengar på oss till exempel. Det gjorde de i början också. Men för jag tycker att det, man behöver ju inte ses. Man kan ju hålla kontakten ändå och ha någon slags dialog, kärleksdialog, ha koll på varandra, gräla, visa kärlek.
Ja, absolut.
Och det går alldeles utmärkt att ha det utan att man måste ses, tycker jag.
Ja, jag tänker så här, liksom att man inte skulle kunna ha ett riktigt kärleksförhållande utan mer vara som knullkompisar då till exempel. Jag tänker att man absolut kan ha ett riktigt kärleksförhållande fastän man inte ses annat än när man är barnledig. Det går ju alldeles utmärkt, ja. Tycker jag i alla fall. Så hade väl vi.
Ja.
Ja. Väldigt länge rent av.
Absolut, då ja. Flera år.
Och jag tänker då, för jag var också så att jag inte liksom, jag ville inte ta av barntiden. Jag minns min yngsta, han var noga med det. Det var liksom barntid. Och då, det skulle knappt fikas, det skulle ingenting helst. Så att då är det barnen som får den tiden. Och så kan man träffas den andra veckan. Men man kan hålla kontakten med sms eller när barnen sover. Liksom. Jag tycker absolut inte att det inte behöver... Det innebär inte alls att man inte kan ha ett riktigt förhållande. Sen kommer barnen att växa och bli större. Nej. Och en vacker dag när ni vet om förhållandet är långvarigt, ja, men då kan man ta in varandra i liksom...
Ah, ja.
Men fortfarande barnen först, tycker jag.
Absolut. Sen frågade hon också så här, måste man ta in den andra i liksom sin familj eller bland sina barn? Det är klart man inte måste.
Nej,
man kan väl göra lite som man
inte
vill.
Det. Eller blir det så att hon frågade, hon sa att hon inte vill involvera en person,
ja.
Eller blir det så automatiskt om man,
ja, just det.
Om man är ihop?
Ja.
Men det måste det ju inte bli.
Nej, det måste absolut inte bli. Jag tycker att den liksom nivån av att släppa in eller ta in, den kan man ju bestämma, eller så får den skötas på något sätt lite organiskt. Men det måste man absolut inte göra. Jag tycker att jag träffade dina barn ibland, men jag var ju inte liksom engagerad i deras liv på det sättet alls.
Nej, alltså, och du träffade dem inte förrän vi... Nej, precis. Du träffade dem inte som min nya kille förrän vi liksom hade bestämt att nu...
Nej.
Att vi, och jag tänker också att vi gjorde också så här att... Alltså när vi började träffades mycket... När vi började träffas mycket och barnen var med, så blev det ju aldrig så att vi liksom tog någon plastmamma eller plastpapparoll. Det är aldrig
det
i livet,
man inte heller
liksom, utan mammas nya kille, ja. Och sen är du en snäll, ja. Schysst vuxen.
Och jag hade inte liksom med dina barns uppfostran att göra överhuvudtaget,
nej.
Det var inte
nej.
Min sak. Och det kan man ju också lägga till då i det här att när vi reste ihop, och hade barn med oss, då bodde ju inte vi ihop, utan då bodde jag med mina barn och du med dina barn, och så
precis.
Kan man absolut göra också, man måste liksom inte pussla ihop alltihop
nej.
På en gång.
Till slut så vill de inte bo med sina föräldrar, utan med all, liksom, på något annat vis. Så att jag tycker barnen först, det är grundprincipen, i längden så blir det ändå bäst.
Nej,
sen, om man har en partner som inte tål att man prioriterar sina barn, då är det heller ingen partner att ha.
Nej, och jag, det var det jag tänkte komma till också, alltså, det här handlar ju kanske... Jag vet inte hur den här personen som hon har träffat, om han då vill liksom ligga på och tycka...
Nej, det verkar inte ens vara kanske aktuellt med en person än.
Men absolut. Nej, men då tycker jag också att det handlar om att hitta en person som kan acceptera det här och respektera att man faktiskt sätter barnen först. Nu vill jag vara själv med mina barn. Liksom. Det får man väl vara ganska tidig med.
Där finns ju också en värderingsfråga. Om jag är en person som tycker att barn... ska få komma först för att de har rätt till det, så kanske jag inte skulle vara så supersugen på en som inte delar den värderingen.
Nej, precis. Så då försvinner attraktionen också.
Ja, vad sa du?
Då försvinner attraktionen
precis,
också.
Precis, och då vet vi hur det går. Då blir det inget.
Exakt.
Ja, nej, men det där kan nog bli bra.
Det tror
så
jag absolut.
Så att en vacker dag så, då har man varannan vecka att ses.
Ja.
Det räcker mer än gott.
Ja, verkligen.
Så det är så. Ja, önskar dig all lycka till.
Mm.
Jag vill tala om att dela varandras bördor.
Okej.
Mm. Man är ett par. Jag undrar så här. Hur beroende är du av att jag mår bra för att du ska kunna må bra?
Ganska. Alltså, när du inte mår bra så smärtar det mig. Det liksom drabbar mig. Inte så att det var jobbigt, utan snarare det får ju mitt humör att bli sämre och det får min tillvaro att bli lite tråkigare.
Kan du förklara varför?
Nej, alltså jag...
Är det mer som liksom en lite symbiotisk känsla att du känner det jag känner, eller är det...
Nej, men jag tycker det är ju liksom så i alla sammanhang att... har man en tillvaro som det vi ska göra är att vi ska sitta vid frukostbordet och ha trevligt eller vi ska prata med varandra eller vi ska liksom hitta på saker och sånt där. Och om du inte mår bra i det så dels så blir jag ju engagerad i att jag liksom känner med dig att du mår dåligt och vill hjälpa dig att må bättre i den mån jag kan.
Mm.
Men sen blir ju hela tillvaron blir förändrad också, för att jag kan ju inte vara så här, tjena vad kul, hejsan svejsan, utan jag får ju delta i det här på den stämningsnivån som du är på.
Mm, fattar.
Och det är ju
Och menar du, liksom. För när jag hade en period när jag mådde ganska rejält dåligt, liksom under en lång tid, för jag minns att du sa att, att det ändå, liksom, när folk frågade, att det ändå inte påverkade dig så mycket.
Inte så mycket, därför att jag tycker också att det handlar väldigt mycket om att du är ganska bra på att hantera det där själv, liksom. Och du bröt inte ihop och drog inte in mig i det så mycket heller.
Bröt väl ihop i parti
och minut? Jo, absolut. Nej, fast inte...
Du menar att jag reste runt sängen och hade mina...
Visst, absolut. Men grejen är att jag tycker också att du drog inte in mig i det så mycket. Det gick inte ut över mig.
Nej, men det är det jag är ute efter lite grann. För att jag menar... Det är det jag tänker också på. Vad är modellen där? Liksom när du... Det är det också, ska man dela varandras bördor? Blir det så då att den andra, att det är två som lider? Förstår du? Hur skulle jag ha gjort om jag hade dragit in dig?
Jo, men det som hade kunnat hända och det som många gör är att de låter ett dåligt mående att kräva på något sätt att nu måste du tycka synd om mig, måste du delta i det här.
Vad tycker du
Varför lyssnar du inte på mig?
Vad tycker du är idealet där?
Hur menar du idealet?
Ja, men... Alltså, för så ser jag nog att många gör. Mm. Jag har det svårt, eller så här, jag är arbetslös, eller jag är sjuk, eller jag är någonting. Mm. Det skulle ju kunna vara så att det är det enda som präglar hela tillvaron för båda två då. Mm. Det kan ju vara så att det då blir en lättnad för den som har problemet, men det blir motsvarande tyngd på andra sidan.
Precis.
Å andra sidan ska man tänka, man får klara sig själv, jag vet inte.
Nej, men så här, jag tycker att man ska kunna liksom använda, men du är ju tillsammans för att du ska kunna liksom prata och få stöd eller uppmuntran.
I nöd och lust ska det vara.
Ja. Nej, men det har man ju alla sina sociala kontakter till. Framförallt.
Inte riktigt tycker jag att man kan ha det.
Nej, inte alla, men mycket av, tycker jag, socialt umgänge bygger ju på en slags så här, ett utbyte av...
Mm.
Det blir så, låter så tråkigt, men jag utbyte av erfarenheter och känslor och stöd och hjälp och glädjeämnen.
Fast
och sorgen och
allt sånt. Om du tänker efter i sanning, hur många använder du som stöd om du har det svårt?
Ja, men jag har inte svårt så ofta, men jag är inte jättemånga, men några i alla fall. Jag använder dig på det sättet, tycker jag.
Jo, precis,
jag.
Men det är det jag menar, att man använder kanske mest den man...
Ja, men det tror jag absolut, att man använder mest den personen. Sen, men för det finns också en annan sak, det ena är att man då plötsligt blir... Man går omkring med sin sorg, man vill dela den med någon eller sitt illamående, och man tvingar den här personen att vara mer närvarande rent fysiskt. Sen finns det ännu ett steg där man liksom tar ut sina aggressioner eller den sorgen man känner på ett sätt som inte ens är relevant.
Ja.
Som många också gör, liksom. Mm. Att det blir en slags kaos hemma. Mm. Och det när gråten kommer, då kan den handla både om det ämnet det faktiskt handlar om och om att ens partner inte har varit hemma eller glömt disken eller vad fan som helst. Liksom. Sånt är ju vanligt.
Det gyttrar ihop sig.
Ja, och där man då som den andra parten får säga just det, han eller hon mår dåligt nu, så att det här kan jag inte ens liksom ta in, det här betyder ingenting. Mm. Och det tror jag inte heller är riktigt bra.
Det kan också gå åt andra hållet, så att om någon som sa liksom att om man växer upp i en familj där någon är sjuk och har det svårt, så kan det vara svårt för barnen att få vara glada.
Ja, exakt.
Att glädjen då blir också förknippad med skuldkänslor.
Precis.
Eller att man inte anpassar sig. Och så kanske det också kan bli i ett förhållande, i ett parförhållande.
Absolut.
Att det blir liksom inte tillåtet att vara glad.
Nej, och det är ju så här, om man har en partner som mår dåligt, inte fan kommer man hem och säger hurra, jag har fått ett nytt jobb, eller jag lyckades med det här. Det är väldigt svårt att få utrymme för det. För man kan inte dela det.
Men det gjorde ju du.
Jag vet, men jag säger att det här funkade väldigt bra. Jag menar, det var inte så. Jag tror att många... Förstår du, om du går djupt ner i de här, som den som mår dåligt, går djupt ner i känslorna, då kan du inte ens glädjas åt din partners glädjeämnen.
Nej,
och det blir ju väldigt
svårt. Och det har jag ju all förståelse för, såklart. Det har jag all förståelse för. Ja. Och det är inte det att jag är ute efter att det finns ett rätt och ett fel.
Nej.
Jag tror att det jag är ute, för det där gör man ju liksom som det behöver bli. Men det jag är ute efter det är att jag kanske vill ifrågasätta idealet att man ska dela allt. För att jag menar, om jag mår dåligt så kan det också vara en hjälp för mig. Att det finns någon som är lite över ytan och som drar i livet och det blir lite vanligt.
Absolut.
Att för mig kanske det funkar bättre än att jag drar ner liksom dig till min nivå.
Ja. Nej, men och det, jag tror att det där är, det finns liksom ingen korrekt formel för det.
Nej, det finns. Det tror jag att det kanske finns en, vad ska man säga, något av en norm att man ska dela. Och hamna lite på samma nivå liksom, att man är två i sorgen om det liksom, ja. Någonting så.
Ja, men alltså, ibland så kanske man behöver vara det också.
Ja, men jag menar som norm så kanske det inte måste vara så.
Jag tror också att det handlar om att man som den som mår dåligt måste, det är väldigt svårt att säga till de som mår dåligt därför att man är oftast liksom lite off,
ja.
Svårt att vara rationell.
Man är inte så konstruktiv.
Nej, man är inte så konstruktiv, man är inte så rationell heller, utan känslorna bara far åt alla håll. Men det handlar väldigt mycket om att det är bara man själv som kan lösa de här problemen man har någonstans. Man måste liksom utgå ifrån sig själv.
Ja, och jag tänker också att man får ta hjälp av kanske någon utanför familjen.
Absolut. Då, ja.
Jag vill inte säga att det bara är man själv, för man kan faktiskt få hjälp.
Ja, visst. Men det är inte bara ens partner som ska lösa de där sakerna i alla fall åt en.
Nej.
Sen tror jag också att för den som då är den andra parten, den som inte har en kris, måste också tänka på att det här, jag har ett eget liv, jag har en liksom, de positiva känslorna eller de positiva sakerna som händer mig, då måste jag kunna glädjas åt. Om jag inte kan göra det med min partner, det är helt okej kanske, då kanske jag gör det någon annanstans liksom. Att man inte dras ner i det där och inte tillåter sig att vara lycklig eller liksom känna de här positiva sakerna också.
Jag tror att du och jag har ungefär samma skada, och den är också ganska allvarlig. Och det är att vi tror att vi måste lösa allting själva.
Det är möjligt.
Så jag får ingen hjälp av dig. Du kommer inte att få någon hjälp av mig heller.
Nej, det vet jag. Men det är ju en bra matchning i så fall. Eller,
ja, kanske inte. Det är en vanföreställning som man behöver göra sig av med.
Ja,
förr eller senare.
Kanske.
Du, känner du att jag är beroende av dig?
Om jag känner att du är beroende av mig... Jag har känt det lite mer.
Ja, det är för att jag då har varit som jag har varit. Ja.
Och du har nästan uttryckt det också, att jag behöver dig nu, jag behöver det. Och jag tyckte att, jag förstår det, jag tycker på något sätt att det är liksom lite befriande att du säger det också.
Jag säger oftast som det här.
Jo, men det är också lite överraskande. Men...
Kom en ny sida.
Spännande.
Ja. Med det så får vi avsluta. Jag tänker också, ni som, det är ju många frågor som inte hinner med, men lyssna gärna också på de gamla avsnitten, för där kanske det finns liksom sånt som knyter an. Men vi matar på med frågor, så fortsätt att skriva.
Oh, ja.
Det kommer nya varje vecka, så det är så.
Det är bra.
Ja, vi hörs igen på fredag då.
Det gör vi.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.